I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Dialogen i berättelsen, är den viktig, Frida?
Jätteviktig tycker jag.
Ja, du kommer framåt så snabbt.
Ja, exakt.
Hej, hej.
Det finns massor av knep som man ska ta till. Men jag vill börja med att fråga dig, hur realistisk tycker du att en dialog ska vara?
Åh, den måste vara realistisk.
Uh-huh.
Jag blir väldigt glad av böcker där jag köper dialogen rakt av.
Mm.
Är den viktig för dig? Alltså realismen?
Ja, det är den. Men vad jag har lärt mig med tiden är att det kanske inte ska vara helt realistiskt.
Aha.
För då blir det ofta inte, alltså det är en sak som man tänker att det ska vara exakt som vi pratar. Och jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet, då gick jag på en, inte någon superfin skola, utan jag gick på en ganska, ja men du vet så här, medelskola som var väl okej, men det var kanske inte den bästa skolan om du förstår.
Mm.
Jag växte upp i Örkelljunga, så vi gick i skolan i Klippan och det är ju inget sådär metropol direkt.
Okay.
Men vissa av oss, mina kompisar, de sökte sig istället till Helsingborg där det fanns betydligt bättre skolor.
Okay.
Och jag hade en kompis som gick på en så här lite finare skola.
Mm.
Och hon fick så roliga uppgifter hela tiden. Hennes skoluppgifter var alltid dubbelt så roliga som våra.
Så du gjorde hennes också, erkänn.
Ja, nej, jag var med. Nej, men jag kommer ihåg att en gång så hade hon en uppgift och den gick ut på att hon skulle spela in mig och en kompis när vi pratade för att sen då skriva ner vår dialog.
Mm.
För att lära sig hur en dialog verkligen ser ut. Men hon var ju tvungen att fråga oss då för att få samtycke i förväg. Så det påverkade säkert hur vi pratade. Det fastnade hos mig. Jag tyckte det var så himla rolig idé. Och så att jag tänkte nog mycket så när jag skrev mina första böcker. Att hur pratar man och att man harklar sig, man säger man kommer inte på exakt vad man ska säga, man byter ämne, man sådär, att det kan vara lite hackigt.
Mm.
Och det tog ett tag för mig att lära mig att riktigt så ska man inte skriva.
Nej.
Man kan ha lite av det, men man ska försöka ha en dialog som alltid har ett tydligt mål och syfte till exempel.
Ja, absolut.
Du ska inte ha två personer som bara, jaha, hur är det idag då? Nej, jag vet inte. Hur är du själv? Nej, sådär. Då kommer man ju ingenstans. Det måste liksom finnas en mening med dialogen.
Ja.
Att den driver handlingen framåt. Att den är på väg någonstans.
Ja.
Hur brukar du tänka när du skriver dialog?
Ja, först, bara för att knyta an till det du sa, så skulle det kunna vara att du kan använda de där hej, hej, hur mår du, bra, bara som en startsträcka för att komma igång, komma upp i värme i din dialog. Lite som vi pratat om förut, om att förprata eller förskriva och sen stryka det. Dels kanske det går att använda till, men annars så tänker jag ju direkt på när jag pluggade till journalist och också hur journalister jobbar, att du skriver ju aldrig precis som någon pratar.
Nej.
Utan du tar ju bort de här små orden och om någon slutar mitt i en mening så skapar du en fullständig mening åt den personen oftast. Som den får stämma av och säga att det, ja, det var så jag pratade. Men då har jag ett minne från när vi hade gjort våra, undrar om det var B-uppsatser kanske, i journalistik. Och då var det en i min klass som hade helt ordagrant skrivit ner vad hennes intervjupersoner sa. Och det gick ju faktiskt knappt att förstå vissa delar. För att det var helt ordagrant återgivet.
Mm.
Och då var ju det medskicket hon fick. Att dialog eller intervjuer, även om du återger dem helt korrekt, så innebär det inte att du måste ha med vartenda ord som uttalas.
Nej.
För då kan det bli omöjligt att läsa, eller i alla fall jättesvårt att läsa. Dialog för mig är väl det som gör det autentiskt och känns rätt, är ju att jag tror på att just den som uttalar de här orden gör det på det sättet. Och som vi ju pratat om i tidigare avsnitt, det här med språket, att dialogen ger dig en möjlighet att visa hur dina karaktärer pratar. Och om de då har sådana här väldigt svåra ord som du också nämnde, som jag i mitt språk kanske tycker blir överflödiga eller pretentiösa eller vad som helst, de kan ju då en karaktär få istället som har den typen av personlighet, att den pratar väldigt intellektuellt eller genomtänkt eller vad det kan vara. Så det tycker jag är väldigt roligt, både med att skriva och att läsa dialog, att det går att hitta språket för de personer du har hittat på.
Nej, det håller jag med om, och det tycker jag är väldigt roligt och någonting som jag rekommenderar alla att lägga tid på. Att försöka hitta in i karaktärerna hur de talar, för man kan ju säga väldigt mycket om en karaktär genom dialogen. Som du sa, vad de har för utbildning till exempel, vad de har för bakgrund, hur gamla de är. Det påverkar ju jättemycket hur vi pratar. Jag använder ju inte samma vokabulär som mina barn till exempel.
Nej.
Eller mina föräldrar. Det säger ju väldigt mycket om var man befinner sig i livet och hur man är när man talar. Det säger också mycket om ens personlighet. Om man är en osäker person, vill du uttrycka att den här personen är lite så, jag vågar inte riktigt, eller jag vet inte, eller jag kan och inte. Eller är det någon som är självsäker? Är det någon som är lite kort i tonen, nu kommer vi till sak, vi ska få det här gjort? Eller är det någon som gillar att babbla på och brodera ut och förklara för andra? Och säger de alltid vad de menar? Eller är det någon som är väldigt otydlig och talar i undertexter? Är de tankspridda? Är de fokuserade? Alltså, man kan ladda en dialog med så otroligt mycket. Och jag brukar försöka, särskilt med mina bärande karaktärer, att innan jag börjar skriva så försöker jag hitta in i deras språk, och då brukar jag ofta bara sätta mig och tänka att nu är det här ett flow of consciousness. Alltså nu ska jag bara skriva vad de tänker eller känner i livet, och försöka hitta deras språk. Och är det svårt så försöker jag skriva kanske ett brev till någon från dem. Men bara försöka hitta deras röst. Det tror jag är ett jättebra knep för att komma in i det där. Hur brukar du göra något? Har du några knep, eller hur gör du för att hitta in i dina karaktärers språk?
Åh, jag önskar att jag hade massa bra knep att dela med mig av. Nej, jag tror nog mer att jag lånar, om det är personer i olika åldrar. Att om det är en äldre person så minns jag hur min farmor pratade, kanske, som var en som jag träffade väldigt mycket och som hade ett väldigt speciellt språk, skulle jag säga, eller väldigt typiskt språk kanske för sin generation, som ju var väldigt långt ifrån mitt sätt att prata på. Att jag nog försöker koppla karaktären till ett sätt att prata på som jag känner igen från någon annanstans. Men det här med att skriva brev och att skriva dagbok som karaktären låter ju toppen. Jag är så himla dålig på att göra det här förarbetet. Jag bara kör på och så tänker jag, oj, här behöver det finnas en person som behöver en personlighet. Det får jag ta lite senare. Nu hoppar jag över det och går vidare. Men ett bra tips som jag fick här om sistens var ju, då var det en författare som liksom bildgooglade, han hade i en bok då döpt alla sina karaktärer, sen hade han googlat det förnamnet bara och letat på bildsök på Google och skrivit ut den han tyckte, men så här ser min Gabriella ut, och satt upp henne på väggen. Och så kan det ju vara även med dialog egentligen, att du kanske har läst någons blogg vars språk du tycker är roligt och vill härma för att du ska skapa en influencer med samma typ av sätt att prata på. Eller bara prata med sin tonåring i 2 veckor. Men där är det ju så svårt, tänkte jag på just unga nu, hur snabbt deras vokabulär ändras. Mm. Hur snabbt olika ord blir impopulära eller ålderdomliga. Så det är så svårt, men det är så himla roligt, tycker jag, med dialog. Som du säger, det finns så mycket att visa med dialogen. Och det är då du, beroende på hur du skriver också, eller som jag skriver ju jag person. Så att då är ju dialogen är ju de andra personernas enda möjlighet att säga vad de känner. För inget annat vet ju jag än det de berättar för mig. Så på det sättet blir ju dialogen superviktig. Och också, som du säger, att så här, vad är det de vill få sagt i den här scenen? Vad är det de ska prata om? De ska ju inte bara säga hej. Eller det kan ju finnas ett värde i det också kanske. Ja. Men har du några bra tips till någon som tycker det är svårt att skriva dialog?
Nej, men jag tror att det viktiga är dels att verkligen förstå vilka karaktärerna är. Dels det här med att vad vill jag få fram i den här scenen?
Mm.
Ofta handlar det ju om att de ska ju gärna... Ska du ha med en dialog så ska det ju hända någonting i den som är kopplat till själva handlingen. Att de kanske berättar, de ger varandra någon typ av information eller de diskuterar något. Det får ju gärna finnas någon liten motsättning, att de tycker olika saker. Eller kanske att man vet att de försöker dölja någonting.
Mm.
Men att man verkligen tänker igenom att varför är den här dialogen med?
Mm.
Varför har jag den här dialogen här?
Mm.
Så att jag tror att det är enormt viktigt att verkligen förstå syftet med dialogen.
Mm.
Och att ha liksom, se till att det finns en drivkraft framåt.
Mm.
Sen så ska man ju akta sig för, det finns ju en sak som kan vara väldigt problematisk, och det är om man infodumpar för mycket i en dialog.
Mm.
Alltså att man har slarvat med att berätta en del av historien och så tänker man, det tar jag igen i den här dialogen.
Just det.
Och så har du 2 personer som då berättar för varandra att ja, ni gjorde den där polisinsatsen igår, hur gick det? Ja, men vi grep 4 personer. Åh, vad bra, äntligen har ni gripit dem. Nu ska jag gå hem till min lägenhet som ligger på 3:e våningen. Du vet att jag kan se kontoret därifrån, va? Ja, det vet jag. Alltså att det blir sådär att man... Så kan man ju inte göra. Man måste också akta sig för det där. Att man ska absolut ge information i dialoger och utnyttja den. Men att man ska vara försiktig med att slarva, att försöka ta genvägar genom att berätta för mycket i en dialog.
Ja.
Har du några andra så här varningstecken som du tycker man ska akta sig för när man skriver?
Bra fråga. Ja, det som känns viktigt för mig själv är ju att jag ska tro på det.
Ja.
Och då ska det ju väl vara att inte ge sig ut på för djupt vatten med något du inte känner till. Att du ser till att göra research om du ska... ge en röst till någon som du inte vet riktigt hur den pratar.
Mm.
Alltså att, och jag tyckte det här tipset som din kompis hade fått i skolan var ju toppen, att bara tjuvlyssna på samtal eller spela in och höra hur människor pratar, bara för att få
inspiration.
Ja, få en bild av det bättre. Det är ju, för ofta lever vi ju otroligt snäva bubblor i vår vardag. Vilka vi har samtal med och vad vi säger till dem. Och så har vi ju samtidigt våra inre monologer eller dialoger som pågår som vi bara själva hör. Som vi också kommer in i böckerna sen på olika sätt. Men vad ska man säga för tips? Jag önskar att jag hade många bra tips, men som jag sa, jag har ju aldrig plockat med mig några verktyg riktigt som jag får. Jag lär mig allt av dig, Frida. Jag tänker det är din roll.
Då ska du få några tips här. Nej, men jag tänker att du skriver mycket på känsla kanske. Att du följer liksom, att det är magkänsla för dig mycket. Det är det ju för alla som skriver.
Ja, verkligen. Och det här flödeskrivning som jag var inne på lite i början, att jag kan nog skriva dialog så från början, att bara säga okej, nu är det 2 personer som hänger och de ska prata om livet. Och det som jag kanske vill ge som tips är väl att inte fastna i det här, vad är det kallas, Bechdel-testet, att det ska klara det. Ja. Det heter Bechdel-testet.
Jo.
Alltså att det är så himla enkelt att man hamnar i att när två kvinnor har dialog så pratar de bara om män.
Ja.
Och att undvika det, det är väl ett tips jag ger till mig själv, att så här, låt dem prata om sånt som är viktigt för dem och ge dem ett djup som inte handlar om hur deras relation till en man ser ut. Eller en kärlekspartner överhuvudtaget.
Jättebra tips. Det tyckte jag var superbra.
Ja, men tack, tack.
För att försöka hitta det här djupet som du säger. Mm. Och försöka hitta in verkligen i någonting verkligt och riktigt. Mm. Och jag tänker mycket på att man ska akta sig för att dialoger inte ska bli för statiska. Att det inte bara blir ett utbyte av ord.
Mm.
Sa hon, sa han, sa hon, sa han, sa hon, sa han. Utan att man försöker variera sig. Att man försöker skapa en dynamik genom att kanske variera vad det är för typ, vad de säger.
Mm.
Att de säger olika långa och korta meningar. Att ibland säger de frågor, ibland påståenden. Och att man växlar mellan tal och handling eller gestaltning.
Mm. Mm.
Att man skapar en balans genom att de gör någonting. De kanske rättar till glasögonen eller de grimaserar. Eller att det händer liksom något annat än bara just det här att de bara pratar med varann.
Mm.
Det tror jag är också jätteviktigt.
Mm. Men hur har du förhållit dig till sms-konversationer i dina böcker? Har du mycket den typen av dialog? För det blir ju också en annan sorts dialog. Det blir att människor skriver meddelande till varandra. Men det är också ett väldigt vanligt sätt att kommunicera på. Har du med sånt?
Ja, det har jag med. Fast inte jättemycket. Jag försöker att liksom begränsa det. Och någonting som jag har blivit bättre på, som jag faktiskt lärt mig bara precis de senaste åren. För innan så var jag nog mer inne på att verkligen skriva ut allt.
Mm.
Och då har jag fått mer liksom tips från en redaktör att istället, om vi säger att de, nu tar vi ett samtal istället och ringer upp någon.
Mm.
Istället för att de då säger, hej, jag heter Fredrika Storm, jag är polis på grova brott i Lund, jag undrar om jag kan få ställa några frågor till dig, alltså så.
Mm.
Att man försöker ta bort allt sånt. Kanske då onödig kommunikation och istället bara skriva hon ringde upp och presenterade sig. Mm. Och sen så är man rakt in istället i de viktigaste frågorna.
Bra tips.
Och det tänker jag är samma sak med sms.
Mm.
Att man kan skriva att hon skrev och frågade om hon hade tid att ses. Mm. Hon fick en tumme upp som svar eller vad man nu vill göra. Men att man försöker hela tiden plocka russinen ur kakan eller vad man ska säga. Att man fokuserar på det kärnan liksom. Vad är det faktiskt man vill få sagt?
Mm. Jättebra.
Men jag tänker också att jag har ett exempel här på en dialog. Nu är inte det här, nu är det här också flera år sedan jag läste, men det är från vad heter han? Och vad pinsamt. Jo, Fredrik Backmans Björnstad. Så till exempel är det en dialog, tror jag nu, nu kanske jag hittar på det här, men det tror jag inte för jag har en anteckning om det. Att det var väldigt snyggt att det är en person som kommer tillbaks till en liten ort i norra Sverige och så pratar han med, jag tror det är typ sina hockeykompisar eller sitt hockeylag. Det är alltså en vuxen person som har varit borta ett par år, förstår man. Och då förstår man från dialogen vad som har hänt.
Mm.
Att de frågar då så här, har ni flyttat hem nu från Kanada? Jag antar att du inte har tagit det här jobbet här hemma för pengarnas skull. Eller betalade inte NHL ordentligt.
Mm.
Att det på ett snyggt sätt är invävt hela backstoryn så att man inte behöver berätta det. Och det är också ett jättebra sätt att använda dialog på.
Mm.
Att man får in på ett naturligt sätt saker som har hänt. Och hur folk också känner kring det.
Mm.
Att man kanske ser då genom dialogen om någon tycker att något är jobbigt att prata om eller något är roligt eller spännande eller ja, vad det nu kan vara.
Okej, fler tips Frida. Jag vill ha allt du har vill jag ha. Kör.
Ja, men jag tycker en annan viktig sak. Det är ju ganska vanligt att man skriver hur någon säger någonting. Att man är lite, och det tycker jag man får göra. Men att man är lite, att man begränsar sig själv där så att det inte blir för mycket. Att man är övertydlig med, till exempel om man skriver att någon fräser någonting.
Mm.
Då behöver man ju inte skriva att de fräser det argt, till exempel.
Nej.
För om någon fräser något så förstår man ju att det är argt. Så att man är Ja, det tror jag också är ett vanligt problem. Men så vet jag en sak som jag kämpar jättemycket med och som jag tycker är svårt, det är det här med dialekt och slang och sådär. Hur man ska hantera det i dialog. Vad har du för tankar kring det?
Ja, när jag har skrivit har jag nog nu, när jag själv rannsakar mig själv här ögonblickligen, aldrig gett någon en dialekt.
Nej.
Ja, de har nog bara pratat ren och skär stockholmska, höll jag på att säga. Eller rikssvenska då eventuellt. Men det är väl också för att jag är inte särskilt... om man jämför med dig, du lever ju i Skåne. Du måste ju höra dialekt hela tiden som inte är den du själv har. Så jag skulle nog aldrig... Jag har aldrig tänkt in dialekt. Jag skulle tycka det var jättesvårt att skriva i dialekt. I den här skrivkursen jag går nu så är det en som har dialog på norrländska. Och det är ju jättefå ord som visar det, men jag tycker det är väldigt snyggt gjort. Nu kommer jag inte på något exempel bara för det, för att det dök upp i mitt huvud. Men du behöver nog, jo faktiskt, min första bok, då pratade de ju gimo-mål, några karaktärer. Så då använde jag väldigt specifika uttryck egentligen, som du kan höra genom att läsa dem, att de är dialektala, som till exempel att någon tröck på knappen eller lagnycklarna sådär. Som inte jag skulle skriva. Då tror jag att jag skrev det som det uttalades. Själv då? Skriver du dialekt?
Ja, nej, väldigt sällan. Eller så här har jag lärt mig, för jag har nog testat några gånger och jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att få till det på ett snyggt sätt. För jag tror att risken är att det är svårt att vara... Dels är det svårt att vara konsekvent. Att då skriva hela tiden på dialekt. Dels finns det ju en risk att folk irriterar sig på det. Eller att det blir knasigt i ljudboksuppläsning eller sådär.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag har kommit fram till att det lättaste är att, som du då säger, använda vissa markörer. Alltså ha några utvalda ord som man säger på den här dialekten. Och sen helt enkelt beskriva att den här personen pratar. Sa hon på bredskånska eller han pratade så kraftig gotländska att det inte gick att förstå vad han sa, eller utifrån en annan karaktärsperspektiv. Och sen att man lägger in liksom nyckelord som jag tror att det är bra att ha ord som folk generellt kan känna igen. Så att det inte är, men visst, man kan absolut ha några ord som sticker ut också. Men det är ju lite samma sak när man skriver historiskt.
Just det.
Då ställs man ju också inför den utmaningen om du skriver något som utspelar sig på 40-talet eller 1800-talet eller vad det nu kan vara.
Men det har väl du gjort?
Då måste du förhålla dig. Ja, det har jag gjort.
Och hur hanterar du dialogen då?
Nej, för så här, det här har jag kommit fram till där, att du kan aldrig göra rätt. Det kommer alltid bli fel. Det är alltid någon som kommer bli sur, hur du än gör. Försöker du skriva helt och hållet så som de talade på det den tiden, då är det dels enormt svårt, dels så stör sig väldigt många på det och tycker inte att det är bra. Och skriver du helt modernt så stör de sig också på det. Så att det är jättesvårt. Men min, vad jag har landat i är att det bästa, och det här är ju min personliga åsikt, att försöka skriva så neutralt som möjligt och återigen använda markörer. Alltså vissa ord som man vet att folk känner igen som då äldre språk.
Just det.
Och verkligen, och det är det som är så fantastiskt. Jag har pratat om Svenska Akademins ordbok på nätet innan. Där kan du ju gå in och söka på ord och få reda på hur tidigt de användes i Sverige. Då kan du se, ja men det här användes i tryck första gången 1707. Ja men då kan du använda det ordet på 1800-talet, det är inga problem. Men det kan ju vara ett knep då, se till att man inte använder ord som ses som för moderna, för då ställer ju det till det. Men det är svårt det där, och det är också svårt, vi kan ju inte alltid veta exakt hur de pratade heller. Om vi säger någon skriver om medeltiden, det går ju inte att veta exakt hur de talade, eller hur?
Nej, jag tänker också just sett tillbaka i tiden när det var kanske ännu större språkliga klasskillnader. Att då, beroende på vem du skildrar och vem det är som pratar, så är det ju också jätteolika hur någon på 1800-talet som var överklass och någon som var, ja, underklass, eller vad ska man säga, arbetare kanske inte ens kallas då, men liksom en person utan skolgång. Alltså det gör ju ännu svårare. Sen är det väl det språk som finns bevarat, det är väl också i allra största utsträckning de som var av högre klasser. Alltså det skrivna språket och det talade språket. Så att det blir ju ännu svårare då om du ska gestalta personer som är från något som inte är nedskrivet. Så det är ju jättespännande, och det kräver väl en ganska stort historiskt intresse, vilket jag ju uppfattar att du har. Att ta reda på en massa saker om hur människor var och interagerade, och också hur man hade samtal förr i tiden. Det hade väl också regler, tänker jag.
Ja, och jag tänker att man måste nog vara lite tillåtande mot sig själv att frångå vissa. Man ska nog inte ha som mål att allt ska vara exakt korrekt, för jag tror inte det går. Nej. Men jag tycker ett jättebra knep är att läsa tidsenlig litteratur. Att hitta böcker från den tidsperioden och läsa, för då får man ändå en känsla för språket.
Absolut.
Och också att våga fråga experter, att mejla de som forskar om språk och säga, men jag behöver hjälp med de här fyra orden, jag funderar jättemycket, vad kan jag använda dem, eller hur sa man det här? Det har jag gjort, och då generellt är ju när man mejlar experter på olika områden, så är de ju ofta ganska generösa med att hjälpa till.
Ja, det är också erfarenhet av att folk gillar att få, alltså det är ju någonstans att du visar att du värdesätter deras kunskap, och så får de hjälpa dig med ett ord.
Det är jättefint. Men du, jag tänker på en annan sak, det här med talspråk. Brukar du skriva i talspråk? Till exempel, skriver du dom eller det? Skriver du sån eller sådan? Skriver du dig med dej eller dig? Hur resonerar du kring det i dialog?
Jag skriver aldrig dom, D-O-M. Det har jag egentligen inte övervägt att göra någon gång. Det heller inte säg med e. Det som jag kanske tillåter mig är väl det här med sån. Men jag blir osäker. Jag tror att det är en sån där grej som jag skulle behöva ha i den här listan du beskrev tidigare avsnitt. Konsekvenslistan, så hur skriver jag ut saker och skiljer jag på dialog och bröd, eller vad man ska säga. Men jag är nog, det borde jag kanske tänka om. Jag vet inte. Hur gör du?
Jag tycker också att det är jättesvårt, och det har ju säkert att göra med att jag har haft olika redaktörer, och ibland har redaktörer tyckt att det är jättebra att man gör så, ibland har de sagt absolut inte. Och då blir man ju lite velig själv. Det är ju man är ju ofta väldigt beroende av sin redaktör. Och jag har nog landat i att jag försöker skriva inte så mycket talspråk, utan mer så att säga hela ord, som sådan till exempel, och det och dem och dig och mig. Och ibland händer det att det känns för formellt, men då får man ju bara köpa det. Men sen kan det ju vara så att med en karaktär kanske jag tycker att det känns mer rimligt att han eller hon sa sån och en annan säger sådan. Och det blir ju också problematiskt då. Jag tror att i slutändan ska man försöka vara konsekvent. Det är nog viktigare att vara konsekvent än att man anpassar talspråksnivån efter karaktärerna. Men det är ingen lätt nöt att knäcka.
Nej, och jag, där måste ju läsaren ha ju en ganska stor roll. För jag tror ju, eller jag är helt säker på att när jag själv läser och det står mig och dig och det och dem i dialog så läser jag ju det som mig och dig och dem. Jag tror ju inte att de pratar på det sättet, utan det är ju så jag har skrivit alltid själv och därför läser jag själv in det. Men om det kan vara så att läsaren inte kan göra den distinktionen utan tycker att de pratar väldigt högtravande, då är det ju verkligen något jag behöver fundera över. Det har jag ju aldrig reflekterat över för nu, ska jag vara helt ärlig. Utan snarare att jag tidigare har, ja men det är ju flera författare som väljer att skriva dem till exempel, och gjorde det kanske lite så här normbrytande tidigt, som en av de första som gjorde sådana saker. Och att då var ju det som kanske några reagerade på, andra inte. Men ju mer det blir så, ju mer den debatten, eller vad man ska säga, fortsätter, desto, ja, desto mer behöver man själv klura på hur en språk ska liksom utformas för att läsas på rätt sätt. Det är jättespännande.
Verkligen. Men jag måste säga dock att jag inte har fått, jag tror aldrig att jag har fått kritik för det, att någon tycker att det har varit för formellt. Och det kan ju jag, så det kan ju känna, hade jag fått jättemycket kritik för det, då kanske jag hade varit mer orolig för det. Men jag tror aldrig någon har sagt, upplevt, kommunicerat till mig att de upplever det som ett problem. Nej. Och det är ju skönt, så att man kanske kan vila i det i alla fall.
Men jag kommer att tänka på en grej nu, som apropå det här med språket, att vissa ord inte användes alls efter ett, ja men hen är väl ett bra exempel, att det skulle du kunna ha med i samtidsromaner nu utan problem. Men inte för endast 10 år sedan så var det ju inte helt problemfritt, och jag stötte, apropå gamla dagböcker, så hittade jag ju att Dagens Nyheter, alltså det måste vara en av deras sämsta utspel någonsin, när de gick ut och förbjöd ordet hen,
alltså, herregud,
i sin nyhetsrapportering. Ja. Kan du gissa vilket år det var de gjorde det?
Det låter ju som att det var 1800-talet. Nej, jag skojar.
2012 var det.
2012, ja. Nej, det var ju märkligt.
Och då blev det ju som en sån här, ja men det blev ganska starka reaktioner på det, och också ett ganska underligt ställningstagande att gå ut och aktivt göra. Då kan man väl bara låta bli att skriva det då och ha det som någon sorts egen språkregel på sin redaktion. Ja. Men, och det blev ju väldigt snabbt etablerat, och nu finns ju hen med jättemycket i Dagens Nyheter och säkert alla andra medier också. Ja. Men den typen av ord, det kan ju vara kul att använda på det sättet då. Alltså att om du skriver om någonting som spänner över tid, att du introducerar nya ord i berättelsen, och att den personen som använder dem kanske då, ja, det säger någonting om den, att den säger hen långt innan alla andra gjorde det. Och det kanske till och med kan få andra att reagera på det i den dialogen. Så kan man ju också använda språk och ord.
Ja, verkligen. Ja, det var ju faktiskt tänkvärt. Och det kan ju vara samma med det här med anglicismer. Att man har någon som är lite modern, som slänger sig med utländska uttryck.
Ja, men det är det ju jättemånga som gör, tänker jag. Ja. Och också att det kan vara någon som man bara så här, som någon annan karaktär stör sig på då, för att den guden ska bara hålla på styla om att den bodde i England i 5 år och inte längre kan prata. Nej. Det kommer jag också ihåg med Dolph Lundgren, som var med i någon intervju, måste ju varit nästan 30 år sedan. Ja. När han frågade om han fick byta till engelska för att han inte kände sig bekväm längre med svenskan. Och så bara, men herregud, du har pratat i 30 år, hur svårt kan det vara? Du måste ju kunna hitta tillbaks.
Nej, det är ju spännande.
Eller inte.
Nej. Men en annan sak som också är spännande, tycker jag, är det här med inre dialog. Mm. När man låter karaktärerna, när de tänker på olika saker och de reagerar på saker som händer. Och det kanske kommer fram minnen eller olika känslor eller... Ja, man kan uttrycka så mycket med det. Konflikter, oro och spänning. Och man kan också, de kan ju också ha en väldigt rolig inre röst.
Mm.
Hur brukar du, för jag tänker, om du skriver i jag-person, då måste det vara väldigt naturligt med mycket inre dialog.
Mm. Men när du säger dialog, menar du monolog? Eller menar du att du har ett samtal med andra?
Jag menar monolog egentligen. Okay.
Men... det är inte omöjligt att det finns dialoger, inre dialoger också. Så här hade ett samtal kunnat gå till.
Nej, för det jag vill komma till. Jag brukar tänka på det som en dialog. Så här jobbar jag. Ofta så tänker jag, inte alltid, men när det är mycket inre dialog, att det sker ett samtal med någon, att man tänker att man, det här skulle jag vilja prata med den här karaktären om. Eller, och det här är också ett ganska spännande grepp som används ganska mycket skulle jag säga i litteraturen, att man hittar någon att spegla eller att ha den här dialogen med, att man till exempel pratar med en person som är död, någon som har gått bort, att man pratar med Gud, att man pratar med ett husdjur, för att liksom vädra sina tankar och för att det ska bli roligare för en läsare, att man inte blir så att det finns ju väldigt mycket man kan leka med det här på väldigt roligt sätt tycker jag, men hur brukar du, har du några tankar kring det där, hur du gör?
Jag har nog använt det mycket och det jag skriver nu försöker jag att undvika, höll jag på att säga, men det är inte sant. Som vanligt har jag inga regler, men däremot så hörde jag ett spännande samtal just om när böcker blir film. Och vad gör du då med inre monologer eller dialoger för att få fram det? Om det är en bok som är jättemycket byggd på det inre, den inre rösten eller de inre tankarna, och hur då att du behöver antingen få någon annan att säga det om dig, som du själv tänker om dig själv, som du kan bekräfta, eller att du själv säger det på något sätt, eller att det visas i din handling på något sätt. Och där tror jag att jag nog i mitt skrivande är mer filmisk på det sättet, alltså att det är inte så ofta som jagets inre tankar tänks bara.
Nej.
Jag har nog passager för det. Det är så svårt. Jag har så jävla dåligt minne. Jag minns ju inte ens vad jag håller på med. Men däremot så har jag ju... Nu har inte jag... Alltså, jag har det i den här stora snöhögen som jag har beskrivit, som jag liksom håller på att mejsla mig igenom. Så finns det ju mycket som är brev. Det blir ju som en dialog mellan jaget och någon annan då. Det blir en brevform, liksom, en brevväxling. Och då, där känner jag mig, och det är kanske för att jag gillar att skriva brev själv, att där känner jag mig väldigt bekväm i att beskriva det inre känslolivet, för att det är mycket det brev handlar om. Att du beskriver vad du tänker och känner om någonting och berättar om en händelse och hur du reagerade på den och så. Så det är väl kanske, det.
Men det är väl en jättebra form. Alltså brev, och så kan det ju vara... då sms idag, om man ska vara mer liksom, att det är ju, vi kommunicerar ju mycket på det sättet, och det är ju ett bra sätt att formulera tankar på, och man kan ju göra det på väldigt spännande sätt, men vad jag är ute efter här är att det är ett så himla bra sätt att förstå karaktärerna bättre och att låta dem resonera kring, om de nu har tagit ett beslut till exempel, eller om de står inför ett beslut, vad de har för känslor kring det här, som man kanske inte alltid kan få fram i en vanlig dialog. Att man kommer åt verkligen. Det här innersta, att de verbaliserar vad de tänker och känner. Och det tror jag är, och jag tycker inte att, alltså, jag tror att många gör det här naturligt, men att det kommer i en mening här och där. Det är ju inte så här ofta att man har en hel sida med inre dialog, det kan man ju ha. Men det vanliga är att man pytsar ut små saker här och där som ger en liksom en djupare bild av karaktärerna.
Ja, och där tror jag att jag kanske använder det som att huvudpersonen blir bjuden på pölsa och reagerar med avsmak, och för att det väcker minnen från den gången då hon tvingades äta pölsa i barndomen, och så någonting om vad som hände i det sammanhanget, och så gå tillbaka till verkligheten igen och fortsätta framåt någonstans. Men jag älskar hur du, när du berömmer mig, eller måste säga, ja, det där var ett bra exempel. Jag var ute och slirar ingenstans. Nej. Så kan du ändå göra det till något konkret. Jag tycker om det, Frida. I love it. Titta, nu är englifierad jag.
Ja. Vi kompletterar varandra, Agnes, tror jag.
Ja, det gör vi verkligen. Vi har en dialog, helt enkelt. Under vår dialog ska ju skrivas. Om man transkriberade det här programmet. Varför säger jag program hela tiden? Det är en podd.
Stackars alla som skulle försöka läsa det, tänker jag. Nej, men det är ju, dialog är ju roligt just för att man kan få så mycket sagt. Och bara man är lite varsam och tänker efter. Och jag tänker alltid balans. Balans är ett nyckelord i allt skrivande. Ja. Man ska hitta fram till en balans.
Mm. Kul. Mm. Ja, nu har vi pratat på som vanligt i dialogform här. Så det börjar bli dags att runda av igen. Och som vi ju, vi är så glada för alla som lyssnar, alla som hör av sig, ställer frågor. Vi kommer besvara på allt. Eller vad säger man? Vi kommer att svara på allt i sinom tid.
Men vet du vad? Vi har ju en fråga som handlar om det här som jag just kom på nu. Att den kan vi ju avsluta med.
Ja, kul.
Och det var en fråga som handlar om hur man gör idag när så många samtal sker via telefon och kanske sms. Mm. Att det kan bli lite tråkigt i en bok när någon då ska ta reda på, ofta handlar det om att man ska ta reda på information. Det är ju en vanlig drivkraft i de flesta romaner.
Just det.
Att allt informationssamlande sker via telefon och att det blir liksom statiskt. Och hur ska man tänka? Och mitt knep eller mitt tips, det är ju helt enkelt att du får rundgå den där telefonen. Att man helt enkelt motiverar det med kanske att personen vill få svar på det här och att det är trevligt att ses i verkligheten. Eller att man kanske vet att man får bättre information om man träffas i verkligheten. Eller att man till och med har lättare att se om det är någon som ljuger, om de inte talar sanning, om det är en polisutredning till exempel. Så att jag tycker att man kan, det är ju dötråkigt med någon som bara sitter och ringer. Så man kan gott skicka ut sina karaktärer på olika samtal. Sen kan det vara så att någon svarar inte i telefon. Eller man får för lite information när man ringer eller smsar, så att man måste ta de där samtalen. Så jag tycker absolut att, jag tror inte att läsare stör sig på att någon åker ut och pratar med en person ansikte mot ansikte.
Nej.
Sen kan man ju också, ska jag säga, lägga in videosamtal. Det har jag nästan i alla böcker nu. När man ska intervjua någon i polissammanhang och de bor långt bort till exempel.
Just det.
Då kan man ju också gestalta rätt mycket ett bra samtal tips. Och hur någon ser ut och reagerar och så.
Bra. Ja, jag tänker ju som en som har telefonfobi delvis. Jag är inte jätteförtjust i att ringa samtal. Att då kan det ju vara något att gestalta. Alltså att du, ja, om du har en huvudperson som inte tycker det är så himla kul att ringa men ändå bestämmer sig för att göra det då och går och har massa ritualer för sig för att ens ringa det här samtalet och sen kanske ingen svarar och så bestämmer den sig för det betydligt närmare till hands, vilket är att åka hem till den personen och bara ringa på. Alternativt att har som du beskriver att telefonsamtalet är inte något som innehåller så mycket information utan blir en handling som leder till att de träffas eller att det är väldigt kortfattad snabb information som går att ta vidare på något annat sätt. Men annars så blir det just telefonsamtal kan bli lite tråkiga, men om personen som ringer dem har jättesvårt att ringa samtal så kan det bli ganska kul att gestalta. Nagelband som slits av och kaffe som spills ut eller vad fan som helst.
Jättebra. Då hoppas vi att du som skrev den här frågan känner att du fick svar på den.
Ja, men det tänker jag ju är svårt överhuvudtaget. Alltså även om personer träffas, ska de bara sitta mitt emot varandra vid ett bord? Var kan de tillbringa tiden någonstans? Kan de simma ut i en sjö? Kan de sätta sig på tåg? Eller kan de klättra upp på tak? Eller vad kan de göra medan de har det här samtalet? Det är ju samma utmaning i all dialog där, tycker jag.
Verkligen.
Kul, Frida! Då får vi snart prata vidare i ett annat avsnitt.
Det gör vi. Tack så jättemycket för idag.
Ja, tack. Och tack er som lyssnade också.
Hej då!
Hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.